Jag ska läsa en bit ifrån första Mosebok som handlar om änglar. Det är från första Moseboks 28 kapitel. Nu får ni blunda och tänka att ni drömmer. I drömmen såg han en trappa som ledde från jorden ända upp till himlen, och Guds änglar gick upp och ner för den. Och Herren stod framför honom och han sa: "Jag är Herren, din fader Abrahams Gud och Isaks Gud. Marken som du ligger på ska jag ge åt dig och dina ättlingar. Det ska bli som stoftkornen på jorden, och du ska utbreda dig åt väster och öster, åt norr och söder, och alla folk på jorden ska önska dig den välsignelse som du och dina ättlingar har fått. Och jag ska vara med dig och skydda dig vart du än går. Jag ska föra dig tillbaka till detta land. Jag kommer inte att överge dig. Jag ska fullgöra det som jag har lovat."
Tänk att få vara först ut och predika i Ekumeniakyrkan i Sävedalen. Det är inte många som har varit, det är bara jag. Härligt. Änglar är ju temat för den här dagen. Och det är ju ganska sällan vi pratar om änglar i kyrkan ändå. Alltså verkligen pratar om änglar. Inte bara nämner dem i sånger, läser bibeltexter där änglar förekommer, eller lite svävande ber om skyddsänglar för dem vi älskar. Och i ärlighetens namn kände jag för några veckor sedan när jag läste bibeltexterna för den här söndagen och temat, att vad i hela friden ska jag säga om änglar? Var ska jag börja? Hur ska detta gå? Och Bibeln gör ju ofta ingen stor grej av att förklara varje sak så noggrant. Jag vet inte om ni har märkt det. Men det är lite sådär att den bara skyndar förbi vissa grejer. Och så tänker, är det precis som att författarna tänker, ja men det här är inte så noga, det här är inte det viktiga. Och vår stora frustration då blir att vi inte förstår riktigt, att vi behöver gräva mer hela tiden. Så här följer då en kort liten lektion om änglar till att börja med. Det är inte allt som finns att säga om änglar, men det är lite av det som jag har grävt fram nu när temat ändå är änglar. Och det svenska ordet ängel kommer från grekiskans angelos, som betyder sändebud eller budbärare. Och det motsvarande hebreiska ordet malak har samma betydelse. Och orden används både om människor som står i Guds tjänst och om övernaturliga varelser som står i Guds tjänst. Och i vilket som menas i sammanhanget är ibland ganska oklart. När änglar uppträder i Gamla testamentets berättelser så liknar de vid första anblicken ofta vanliga människor. Och först efterhand så klarnar det att man står inför en Herrens ängel. Ett exempel på det är Gideon, som först efter ett litet tag förstår att det är Herrens ängel han pratar med. Och utropar: "Ve mig, Herre min Gud, jag har sett Herrens ängel ansikte mot ansikte." Och i äldre texter så betecknar detta uttryck en uppenbarelseform av Herren själv. Och ibland så säger författaren då Herrens ängel eller Herre, men det är Gud själv som är där. Och en berättelse som är ett exempel på det är Mose och den brinnande busken, där det både står om att det är en Herrens ängel som möter Mose, men också att det är Gud själv. Och som himmelska gestalter så kan änglarna kallas ofta i texterna de heliga eller gudasönerna, och de kan uppfattas som krigare, vilka tillsammans bildar en mäktig stor här. Och uttrycket den himmelska hären kan därför syfta på änglarna, men ofta så beskrivs också stjärnorna och månen och solen som den himmelska hären. Och författarna till Gamla testamentet gjorde liksom ingen klar skillnad mellan naturfenomen, alltså stjärnor, måne, sol och sånt som Gud råder över, och medvetna varelser som står i Guds tjänst. Himlakropparna betraktades som uppenbarelse former för andliga väsen. Men det var viktigt att man skulle inte tillbe någon annan än Gud. Man skulle inte tillbe änglar eller månen eller solen eller stjärnorna. Utan det var bara Gud som skulle tillbes. Om man går in i Nya testamentet så kan man se att alla tänkte inte att det fanns änglar. Det står vid några tillfällen att sadduceerna och fariseerna är oense om det här. Att sadduceerna tror inte på någon uppståndelse och tror inte heller på änglar eller andar. Men fariseerna tror på det här. Så det fanns en viss konflikt gällande det här redan under den tiden. Och när man läser Bibeln så ser man att änglarna tilldelas speciella uppgifter. Till exempel att de tar vara på människors böner och bär fram dem inför altaret, inför tronen, inför Gud. Eller att de i olika tillfällen förklarar de syner och de uppenbarelser som människor får. Då kommer en ängel och förklarar för Daniel till exempel vad det han har fått se. Eller för Johannes i uppenbarelseboken. Och man tänker sig att änglarna hade olika rang. Och de främsta av änglarna, ärkeänglarna, gav man namnen då Rafael, Mikael och Gabriel. Och Gabriel är den ängel som det står om i Nya testamentet som kommer till jungfru Maria för att berätta att hon ska få föda Jesus. Och idag är det faktiskt Sankt Mikaels dag, så det är därför vi pratar om änglar. Och det är det jag har grävt fram. Så nu vet vi det om änglar och nu kan vi allt om änglar. Och i den text från första Mosebok som Margareta läste inledningsvis så berättas det om hur Jakob i en dröm får se en stege med änglar som går upp och ner från himlen och hur Gud själv står framför Jakob och lovar att föra honom tillbaka till sitt land och lovar att alltid finnas med honom. Och poängen med den här stegen, eller Jakobs stege enligt i alla fall en del bibelkommentarer, det är att den visar att Gud var med Jakob på just den platsen. Och Jakob kallar platsen där han hade den här drömmen för Betel, som betyder Guds hus. Och långt efter att Jakob har kommit tillbaka till hans hemland och hans ättlingar har tagit över där, så blir Betel en av de heligaste platserna i Israel. Och en av de platser där de första israeliska gudstjänsterna hölls. Bilden av Jakobs stege förknippas med en Gud som är närvarande i sitt hus. Och att änglarna går upp och ner för att på något sätt koppla samman himmelen och jorden. Och faktum är att Jesus använde sig av samma bild då han vid ett tillfälle i Johannes evangeliet talar om sig själv och om de stora saker som lärjungarna ska få se. Och vi läser tillsammans, texten kommer upp här, ni kan följa med där. Från Johannes evangeliets första kapitel, verserna 47-51. 47-51. Jag läser lite innan, sen kommer jag till där vi börjar här. Nästa dag tänkte Jesus bege sig därifrån till Galileen. Då träffade han Filippos. Han sa till honom, följ mig. Filippos var från Betsaida, från samma stad som Andreas och Petrus. Filippos träffade Natanael och sa till honom, vi har funnit honom som det står om i Mose lag och hos profeterna. Jesus, Josefs son från Nazaret. Natanael sa, kan det komma något gott från Nazaret? Och Filippos svarade, följ med och se. Jesus såg Natanael komma och sa om honom, där är en sann israelit, en som är utan svek. Natanael frågade, hur kan du känna mig? Jesus svarade, innan Filippos ropade på dig så såg jag dig under fikonträdet. Natanael svarade, rabbi, du är Guds son, du är Israels konung. Då sa Jesus till honom, du tror därför att jag sa att jag såg dig under fikonträdet. Större ting ska du få se. Och han sa, sannerligen jag säger, ni ska få se himlen öppen och Guds änglar stiga upp och ner över människosonen. Visst låter det ganska fantastiskt? Större ting än detta ska du få se, Natanael. Och när jag har samtal med människor om min tro eller om deras tro eller de svårigheter man kan möta när det handlar om att tro på Gud eller försöka tro på Gud, uttrycker många att de skulle ha lättare att tro om man bara fick se lite mer grejer. Om det var lite mer eldskrift på väggen, lite fler änglar som på något sätt uppenbarade sig i det egna livet och lite mer fyrverkerier på något sätt i den kristna tron. Och visst kan man känna så. Jag kan också komma på mig själv och tänka så ibland. Vi vill gärna se mer, uppleva fler mirakler, fler under, fler tecken, mer av det här övernaturliga. För att det är fascinerande. För att det bryter av mot vardagen och för att det är häftigt och häpnadsväckande. Och när man läser evangelierna om det Jesus gjorde när han gick runt på jorden, så måste det varit helt enormt att vara med och att få se det här med egna ögon. Att vara på plats när han gjorde alla de under och tecken som det står om att han gjorde. Men skillnaden mellan att tro efter att ha sett något och att tro på kraften i Jesu ord, tro på Jesus själv, omnämns flera gånger i Johannes evangeliet. När Jesus har uppstått och visar sig för kvinnorna vid graven, så springer de hem och berättar detta enorma som har hänt för de andra lärjungarna. Och Thomas, som tidigare kallades tvillingen, får nu sitt nya smeknamn som är tvivlaren. Inte lika härligt kanske att kallas. Och han säger att det finns inte en chans att jag kommer tro på det här om inte jag får själv se och känna såren i hans händer och i hans sida. Och när Jesus sedan visar sig för lärjungarna, så säger han till Thomas att här är jag liksom, känn på såren i mina händer, känn på såret i min sida. Och så säger han, du tror därför att du har sett mig, men saliga är de som inte har sett men ändå tror. Och det återkommer vid flera tillfällen att Jesus säger till folket att det här är inte grejen, det här häftiga som händer, det här undret som händer, det är inte det som är det viktiga i sig. Och det finns en författare och en teolog som har skrivit många bibelkommentarer som beskriver folkets jakt på de här undrena och de här tecknena och deras på något sätt förmåga att haka upp sig vid det. Och han beskriver det som människor som är på resa mot något av världens 7 underverk. Kolosseum kanske till exempel, det är det enda underverket jag kan, så därför tar vi det. Och de är på väg till Kolosseum och så tar de kort på alla vägskyltar som det står Kolosseum på, istället för att följa dem dit det pekar och faktiskt få se det här underverket. Att få se själva sevärdheten, att få se Kolosseum. Och folket, och jag tror också även vi ibland, vi fotar vägskyltar. Och vi fastnar vid undrarna, vi fastnar vid allt tingeltangel, vi fastnar vid allt det så här stora som måste hända, istället för att följa det här mot det som är sevärdheten, och det är ju Jesus själv. Man missar målet, man söker inte Jesus utan man söker allt det här spännande runt omkring. Och under och tecken kan aldrig få vara beviset på att någonting är från Gud. I vissa sammanhang så känns det som att det händer jättemycket hela tiden. Men det får aldrig vara det vi tänker att ja, men där, det här är Gud som verkar. Det får inte vara det yttersta beviset för att något är sant. Det står i Matteus 7, jag tror att den kommer komma upp också. Akta er för de falska profeterna som kommer till er förklädda till får, men i sitt inre är rovlystna vargar. På deras frukt ska ni känna igen dem. Plockar man kanske druvor på törnen eller fikon på tistlar. Så bär varje gott träd bra frukt, men ett uselt träd bär dålig frukt. Ett gott träd kan inte bära dålig frukt. Inte heller kan ett uselt träd bära bra frukt. Varje träd som inte bär bra frukt huggs ner och kastas i elden. På deras frukt ska ni alltså känna igen dem. Eller längre fram i kapitlet så står det, i evangeliet i kapitel 24. Om ni då får höra här är Messias eller där är han, så tror det inte. Falska frälsare och falska profeter kommer att uppträda med stora tecken och under för att om möjligt bedra också de utvalda. Under och tecken och mirakler och änglar och det övernaturliga kan inte vara det vi bygger vår tro på. Det kan inte vara det som vi kvalitetssäkrar talare eller predikanter eller sammanhang eller rörelser utifrån. För vi börjar inte tro på en abstrakt idé eller en diffus känsla eller en odefinierbar andlig upplevelse. Vi börjar tro på ordet som blev kött, ordet som blev människa. Vi börjar tro på Jesus Kristus. Och bilden av Jakobs stege som är en plats där, eller som en plats där Gud är närvarande, använder Jesus om sig själv. Han är Gud, han är närvarande, han är nära dig i ditt liv. I Johannes 10:e kapitel så berättas det om hur judarna omringar Jesus och säger att hur länge ska du hålla oss i ovisshet? Om du är Messias så säg det bara öppet. Och Jesus säger att jag har sagt det men ni tror inte. Och gärningarna som jag gör, allt det jag gör i min faders namn, det vittnar om mig. Men ni tror inte därför att ni inte hör till mina får. Mina får lyssnar till min röst och jag känner dem och de följer mig. Jag ger dem evigt liv och de ska aldrig någonsin gå under och inget ska rycka dem ur min hand. Vad min fader har gett mig större än allt annat och ingen kan rycka det ur min faders hand. Jag och fadern är ett. Mina får lyssna till min röst och jag känner dem och de följer mig. Att känna Jesus är att känna igen hans röst. Att känna igen herdens röst. Tonen i hans röst. Tonen i det han säger, i det som undervisas, det är våran kvalitetssäkring när det kommer till att veta är det här från Gud eller inte. Det handlar om något som kallas urskiljning. Något kan ge sken av att vara jättebra och under och tecken kan ske och det kan vara stora förverkerier. Men lyssna till tonen i det som sägs. I det som sker. Är det någonting som skaver? Är det någonting som skorrar i det som sägs? Då är det inte säkert att det är herdens röst du hör. Köp inte saker bara för att det ser bra ut. Sven Reichman skrev en gång en bok med titeln Allt är inte Gud som glimmar. Jag tror inte att man kan säga det bättre än så. Allt är inte Gud som glimmar. Gå inte på allting som verkar häftigt eller som verkar liksom här händer det grejer. Utan lyssna till det som sägs. Är det här herdens röst? Och för att kunna göra det så måste du lära känna honom. Du måste lära känna Jesus. Du måste lära känna hans röst. Hur han är. Vad som kännetecknar honom. Du måste läsa din bibel även om den är svår och se vad är det som står här. Vad är det som på något sätt är kärnan här som inte går att komma ifrån. Och det som jag hör, det som undervisas, stämmer det överens med det här? Du måste kvalitetssäkra det du fyller ditt liv med. Jesus säger till Natanael att han ska få vara med om större ting än det han just upplevt. Natanael får vara med om någonting jättestort. Han sitter under ett träd och att sitta under fikonträdet kan betyda att han satt där. För det gjorde man ofta om man var en lärjunge till en rabbi eller sånt där. Så satte man sig i skuggan under ett träd när man skulle be eller när man skulle studera skrifterna. Och så satt han och liksom brottades med det här. Och om Jesus säger att jag såg dig när du satt där under fikonträdet och han blir så på något sätt tagen av det här, då kan det inte vara att han var 50 meter bort, utan det måste ju varit att Jesus hade omöjligt kunnat se det om inte det fanns någonting övernaturligt i det i sig. Så det är någonting stort han får vara med om. Och Jesus säger till Natanael att du kommer få vara med om ännu större ting. Du kommer se ännu större ting hända. Men för Natanael så var ingenting någonsin större än det faktum att Jesus såg honom. Att Jesus såg just honom, just hans hjärta, det han satt med. Jag säger inte att under och tecken och mirakler är meningslösa eller att det skulle vara något dåligt eller att de inte har något värde. För naturligtvis är det inte så. I sådana fall skulle inte Jesus ha gjort massa under och tecken och sånt. Och i sådana fall så skulle inte Gud låta det ske under och tecken och mirakler här på jorden idag. Vi får tro att det kan göra det. Men det får aldrig någonsin bli det vi bygger vår tro kring. Det får aldrig någonsin bli det vi på något sätt söker istället för Gud. Det får aldrig bli större än det faktum att Gud har sett just dig, utvalt dig och kallat dig till att vara hans. Det är de goda nyheterna.